Det är en ofantlig förmån att ha fått uppleva året 1967 i Sverige. En så ohöljd optimism och kollektiv ansvarslöshet är svår att föreställa sig. Jag har ofta tillsammans med jämnåriga letat efter jämförelser. Att vara upplyst fransk aristokrat vid mitten av 1700-talet kan möjligen ha känts på liknande vis. Men här var det faktiskt hela befolkningen som omfattades av illusionen.
Hundraårsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Du lyssnar på P1 och klockan är 7.
Här är Ekot. Vänsterpartiet anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU för ministerstyre på grund av det indragna stödet till FN-organet UNRWA. Lotta Jonsson Fornarve är biståndspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut, det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Anmälan kommer efter att Benjamin Dosa medverkat i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Där framkom att Sida i våras ville skicka 30 miljoner kronor till Gaza via UNRWA i humanitärt stöd. Men enligt loggar som SVT tagit del av så ska statssekreterare Diana Janse i sms försökt påverka hur Sida hanterat ärendet. Några dagar senare kom beskedet från Sida att inga pengar skulle betalas ut. Det är inga uppgifter som jag känner till och det är också Sida som självständigt fattar sina egna beslut vad gäller UNRWA, sade Benjamin Dosa till SVT. Miljöpartiet kräver att biståndsminister Benjamin Dosa avgår. Bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa svarar nu på avgångskravet från Miljöpartiet. Dosa avfärdar kritiken och menar att politiker nu försöker använda konflikten i Mellanöstern för att piska upp konflikter mellan grupper i Sverige. Benjamin Dosa skriver till Ekot citat. Bara 4 länder på hela jordklotet ger just nu mer än Sverige till hjälpinsatser i Gaza. Vi är rekordstora men det är uppenbart att Miljöpartiet inte bryr sig om sak utan bara om partipolitiskt utspel. Miljöpartiet, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, borde fokusera mer på hur vi tillsammans kan få med oss fler EU-länder. Slutcitat.
Och reporter i det här inslaget var Martin Nilsson. Norge följer nu Sveriges exempel och inför en samtyckeslag. En stor majoritet i Stortinget sa idag ja till lagförslaget som innebär att sex med en person som inte har uttryckt sitt samtycke är våldtäkt. Den nya lagen välkomnas av kvinnoorganisationer i Norge. Och förutom Sverige har även Danmark, Island och Finland tidigare infört snarlika samtyckeslagar de senaste åren. Bangladesh utlyser val i april nästa år, det här meddelar ledaren för landets övergångsregering Mohammad Yunus i TV-central till Nationen, rapporterar AP. Han tog över makten i augusti förra året efter att studentprotester tvingat bort den dåvarande premiärministern efter 15 år vid makten. Och förra sommarens protester började med ett missnöje med ett kvotsystem för jobb i offentlig sektor som ansågs gynna anhängare till premiärministerns parti. Enligt en FN-utredning så dödades uppemot 1400 människor när regimen med våld försökte tysta protesterna. Och det avslutar Ekots nyheter i studion nu, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Det här är P1 Kultur, jag heter Gunnar Bolin och idag den 6 juni fokuserar vi på 2 sinsemellan väldigt olika svenska kulturpersonligheter. I klassiken berättar Mattias Berg om bank- och industrimannen och inte minst konstsamlaren Ernest Thiel. Hans palatsliknande villa med all sin konst på Djurgården i Stockholm, den övergick i statens ägo 1925. Så Thielska galleriet firar 100 år i år. Och det skulle också vår första huvudperson i dagens P1 Kultur gjort. Författaren, illustratören och journalisten Kerstin Thorvall föddes nämligen den 12 augusti 1925 och dog 9 april 2010. Här är Katarina Wikars radioporträtt av en älskad men periodvis också kritiserad och omstridd författare. I reportaget medverkar författarna Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl som alla läst Kerstin Thorvalls romaner Det mest förbjudna, När man skjuter arbetare och Upptäckten.
Det är någonting hos mig som att jag inte kan låta bli att säga saker. Mm. Det är många som tror att jag är modig och att jag törstig och jag har nog haft så starkt undertryck så jag har inte kunnat låta bli. Jag har inte kunnat låta bli. Jag har blivit galen i kärlek. Jag har gett mig väg när helst och var helst. Jag har inte tänkt mig för. Och så blir jag vansinnigt arg. Jag blir jävla arg över saker och ting. Att ingen människa säger det här. Varför talar man inte om att det är på det här sättet? Och så säger jag det så blir folk illa berörda.
Hon finns alltid där i bakhuvudet. Författaren Kerstin Thorvall. Och i år skulle hon ha fyllt 100. Och ur radions arkiv talar hon fortfarande lite snabbt och hetsigt om allt det där som vi andra helst inte vill tänka på.
Jag har en sorts barnslig föreställning om att man ska tala om hur det är och då ska alla bli väldigt glada när de får veta det. Mm. Men det gör de inte. De vill helst inte veta hur det är.
Efter att Kerstin Thorvall hade dött 2010 så skrevs det hyllmeter av hyllningar. Romanerna trycktes på nytt. Hon fick en hel bokklubb uppkallad efter sig och hennes liv blev sedermera tv-serie. Kerstin Thorvall var den flyhänta modeteckerskan på 50-talet som skrev kåserier om de egna barnen i Damernas värld och som blev etablerad barn- och ungdomsförfattare med klassikern Vart ska du gå ut?
Jag var först med att skriva om en ogift morsa som träffar en så olämplig man. Jag har en trendkänsla som nästan är sjuklig. Jag skrev ju en av de första bekännelseböckerna också med Det mest förbjudna. Och jag var fan med först där. Jag tänker inte, jag sitter inte och funderar så där som reklamorakel. Jag sitter inte i hearings, jag har inte möten kring detta. Vad är det som ligger i tiden? Jag vet det. Jag vet inte att jag vet det förrän att jag har skrivit och det har kommit ut. Då inser jag plötsligt, hoppsan, nu var jag precis där igen i alla fall.
Det mest förbjudna sågades i pressen, kallades känslopornografi. Hon blev den schaskiga bekännelselitteraturens själva urmorsa. Men bilderna hon skapade av sig själv, som bortsprungen dotter, otrogen hustru, försvunnen mamma, besvärlig tant, måste ändå samsas med målmedvetenheten i hennes författarskap. Hon kunde alltid skriva och kanske var det det som räddade henne.
Och ångesten är ju liksom hennes livsrum på något sätt, va?
Det här är författaren Göran Greider.
Men det gör ju också att upplevelsen av tillvaron blir intensiv hela tiden. Och det syns ju också i hur hon skriver. Det finns alltså inget lunkande någonstans i hennes texter. Det finns en intensitet i nästan allting och den tror jag gör ganska mycket med den här ständiga närvaron av ångest helt enkelt. Det förlöser ord, formuleringar, fyndigheter och elakheter också mot män och mot allt möjligt.
När läste du Det mest förbjudna då?
Jag tror att jag läste den tidigt och tyckte inte om den. Jag tyckte inte om Kerstin Thorvall. Jag tyckte inte om, alltså som vuxenboksförfattare.
Det här är författaren Anneli Jordahl.
Jag tyckte bara att den var obehaglig med hennes hat mot mamman. Jag hade själv ett förhållande till min mamma som jag har återkommit till hela tiden i mitt eget skrivande. Så jag tyckte det var intressant med mor- och dotterrelationen. Men jag tyckte att den var så skoningslös. Men sen läste jag den i mer mogen ålder och plötsligt framstod den som så bra som den ju var redan från början. Bara det att jag hade inte de ögonen då.
Kan du inte berätta lite grann om den här kritiken du fick 1976 med boken Det mest förbjudna?
Ja, det var det skamligaste som hade skrivits på svenska, och det var en skandal att ett aktat förlag gav ut sån här smörja, Skebjörksten till exempel. Och Björn Nilsson i Expressen gjorde sig rolig på att kjolen åker upp och ner på latsidan ligger hon inte. Det var den nivån på recensionerna. Och Madeleine Gustafsson skrev att det var privat, därför ointressant. Riktigt dåligt skrivet. Och en veckotidningskursör som hade nu fått den dåliga idén att skriva en sorts självbekännelsebok.
Hon debuterade som skönlitterär vuxenförfattare vid 50. Det var 1976 med boken Det mest förbjudna. Om modershat och faderskärlek. Om arvet, där en medelålders Anna inte står ut med äktenskap och trygghet och småbarnsliv. Och bara måste slå sönder allt. Var otrogen, rymma, åka in och ut på psyket innan hon förlöses av dansen på Kuba.
Ja, men hon skriver ju väldigt grafiskt. Alltså, det är ett sätt att skriva som... Alltså nedlåtande skulle man kunna kalla det, kladdigt. Så.
Isabel Ståhl, hon är idéhistoriker och författare. Och debuterade med Just nu är jag här 2017. Och hon har läst Det mest förbjudna med 80-talistens ögon.
Alltså hon berättar ju hela tiden varför hon tror att hon är som hon är. Det finns inte så mycket dubbeltydlighet. Och så. Sen så tycker jag ändå att det fanns liksom litterära kvaliteter och att den är väldigt suggestiv på något sätt. Det börjar liksom med den här fadern som blir den här väldigt idoliserade och nästan förgudligade gestalten som hon sen vill ha liksom en sexuell relation med, nästan i metaforiskt, så under hela livet. Och hon söker efter fadern, hon saknar honom. Det fanns också någonting väldigt spännande med hennes känsla av skuld. Alltså, den går ju att skriva in i den här traditionen av liksom intim autobiografisk litteratur, men det finns också något väldigt existentiellt som nästan går att liksom koppla till att det inte finns någon förlåtelse. Och hon återkommer hela tiden till att nej, syndens lön är döden. Och hon är så ensam med känslan av att hon inte kan bli förlåten. Och det var ganska drabbande. Det är ju först vid den här, tycker jag, fina skildringen av dansen på mentalsjukhuset på Kuba som någonting händer där hon inte längre känner skuld. Det är någon slags epifanisk upplevelse där hon blir befriad. Hon har trott att hon ska dö i flygplanet. Hon är helt säker, för hon är väldigt flygrädd också. Tycker jag var roligt beskrivet. Men så dör hon inte, och så istället hamnar hon där på det här mentalsjukhuset med 4000 sinnessjuka som alla dansar. Och det är väldigt smickrande beskrivning av mentalvården på Kuba. Liksom. Det var något väldigt starkt med hur hon befrias från rädslan typ, och från sin känsla av att vara skyldig.
Det går ju ett modershat, kan man säga, igenom boken. För Kerstin är ju ändå 50 när hon skriver den här. Hon är ju inte 24. Men hur ser den här relationen till mamman ut i boken?
Det är intressant, för det är liksom en trop som är väldigt vanlig idag, skulle jag säga, liksom i ungdomskultur med... Och även i liksom dagens politiska landskap med daddy's girls. Unga kvinnor som röstar på Trump och kallar honom daddy. Typ. Jag tänker på hela den kulturella troppen. Den finns hos Lana Del Rey och den finns hos liksom i litteratur, alltså i populärkulturen. Det handlar väl på något sätt kanske också om att hata sin egen kvinnlighet i det här dyrkandet av fadern. Men modern är ju förbjudande och som förbjuder skrattet.
Hur kunde du göra så mot mig? En gång till hade jag gjort det värsta som hänt henne. Först gick jag och la mig med en pojke som jag inte ens var förlovad med. Sen var jag otrogen i mitt äktenskap. Var mera otrogen, skilde mig, gifte mig igen. Reste till Afrika med en 20-åring, skilde mig igen. Och stackars barnen. Hur kan jag göra så mot dem? Hur kan jag göra så mot henne? Och till allt detta, denne man, denna förfärliga, kriminella, samvetslösa person. Har jag då ingen barmhärtighet alls? Nej, det har jag inte.
Men det finns ju också någonting förutom hundvalpen och som går igen, som hon skriver med stort A, och det är ju arvet.
Ja, modern pratar då om att hon har fått då pappans dåliga gener, typ hans mentalsjukdom som gör att hon är liksom allt för sexuellt utlevande och inte kan vara normal. Hon kan inte ha en trygg relation. Hon bryter alltid upp efter några år. Hon får ångest och ser svarta fåglar när hon har varit i en relation med någon som är tillåten. För hon vill ju bara ha det förbjudna. Och mamman försöker då på något sätt motarbeta det här arvet. Men då, det blir en rekyl på det också. För då, ja, det här, alla de här förbuden ger henne fruktansvärda skuldkänslor. Som kanske också verkar göra henne sjuk. Men arvet kan ju också, man kan tänka på det som någonting kulturellt. Arv kan ju också vara en miljö som formar en. Alltså så, det hon växer upp i liksom följer henne genom hela livet. Hon kan inte bryta sig ur den där rädslan och skulden som hon tycker att modern har implanterat i henne.
När man läser den så känner man också det här att alltså, sexualiteten är, den är väldigt förknippad med ångesten. Mm.
Och de ligger nära och det är ångestdämpande, verkar det som. Men jag vill inte heller liksom psykologisera för mycket kring vad hon gör och så. Men det är ju intressant för att idag så gör ju alla det. Och min liksom samtidsrösten säger ju bara att det här är ett slags sexmissbruk som hon beskriver. Hon pratar om kärleksmissbruk. Ångesten kommer, hon träffar någon och den stillas för ett tag och sen måste hon träffa någon igen. Men det är också kopplat till en, alltså en glädje och lust och så. Det är lätt att så här patologisera det bara, men tänk att man gör romanen en otjänst då.
Men hur ska man läsa den då?
Som en skildring av hur svårt det var att få vara liksom både en kvinna med en kropp som ville göra samma saker som män vid den här tiden. Liksom. Men som kanske också handlar om psykisk sjukdom. Alltså, det säger hon ju inte själv att det är. Hon funderar om, är det fadersarvet hela tiden? Men det är ju liksom en reflektion över hur erfarenheter formar den man är idag. Jag tycker det är intressant också för att hon är väldigt intresserad av det redan från början. Så hur formade mitt arv mig, mitt biologiska arv och min miljö och så. I ganska mycket litteratur idag. Jag tänker typ på Lena Anderssons egenmäktigt förfarande bara. Jag tror att hon sa i någon intervju att nej, men jag vill inte att man ska läsa den här individualpsykologiskt. Därför sa jag inget om Ester Nilssons tidigare erfarenheter eller uppväxt och så. Och det är kanske en ganska vanlig tendens idag typ. Att man inte vill, för då tycker man att man skriver läsaren på näsan.
Men här fastnar man ju verkligen i barndomen.
Verkligen, den är som spöket. Och jag tänker också på, ja, det är mycket spöken i romanen. Hon är väldigt spökrädd också. Hon är rädd för, alltså, det är lite som Bergmans demoner känns det som aldrig lämnar henne. Hon är aldrig ensam.
Boken kom 1976. Den ligger där. Ständigt slutsåld, utlånad på alla bibliotek och som ställde till med ett oerhört rabalder. Nu, 25 år senare, Kerstin, var det värt allt detta rabalder?
Ja, jag vet inte. Menar du pengar, eller?
Det kanske var ett plåster på såret.
Ja, den sålde ju väldigt bra. Ju mer den blev utskälld, desto mer sålde den.
2002 döptes en hel debatt på Kulturhuset om tabun i samtiden med bland andra Harry Schein och Vilgot Sjöman och Kerstin Thorvall, alla saliga i åminnelse, till just det mest förbjudna.
Vare sig du hade strävat efter det eller inte så fick du en väldig makt i bemärkelsen att du fick makt över det svenska folkets tänkesätt, alltså opinionsbildande makt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Det var ingenting du hade eftersträvat eller som i efterhand utnyttjade.
Jag hade ingen aning om att jag tyckte att de skulle skriva hemskt mycket om att det var hemskt att jag tyckte inte om min mamma. Att jag var taskig mot min mamma. Det tyckte jag var det mest förbjudna. Men min lilla mamma kom att liksom glömde man alldeles med samma. Utan sen var det att jag var ju en kvinna i 50-årsåldern som skrev om karar som man låg med. Och det visste man inte i Sverige, kvinnor som var så gamla höll på. Så att på det sättet så blev det en chock för unga män vars mammor var i den åldern. Tänk om mamma är som Kerstin Thorvall när hon åker råd oss. Vad vet vi vad mamma gör då, mamma och Sivan? Så att det blev en allmän osäkerhet.
Ja, för Kerstin Thorvall blev ju på något vis bekännelselitteraturens urmorsa.
Ja, precis. Precis, och idag är liksom autofiktionen så otroligt stark norm i litteraturen. Alltså, eller olika varianter av autofiktion och att skriva om jaget och så. Jag tänker lite på vad är det mest förbjudna idag? För att då verkar det finnas så mycket, alltså som inte var tillåtet att skriva om som kvinna. Men det finns såklart saker idag. Och det känns också som att mycket litteratur skriven av yngre förmågor kanske inte direkt handlar om sex så mycket. Eller det är så, snarare kanske. Ja, alltså någon leda vid inför det, eller tristess.
Några ord som brukar återkomma i samband med Kerstin Thorvalls författarskap, eller kanske också med hennes persona, eller hur man nu ska säga, det är ju det här med skam kontra skamlöshet.
Ja, hon säger vid något tillfälle att hon är skamlös när hon gör olika saker, att det känns väldigt bra liksom. Och sen verkar hon ändå skämmas, alltså skammen är väl, de hänger ihop med spökena som förföljer henne och rädslan för mörkret och flygrädslan och...
För jag tänkte på det här att man skämdes som läsare. Mm. Jag tror att i yngre upplagan när man läste, eller när man själv var yngre, så skämdes man lite grann över det här att huvudpersonen inte förmådde... Alltså inte att hon levde ut, men att hon förnedrade sig så mycket och stod och grät i mäns tamburer klockan 4 på morgonen när det var andra kvinnor där inne. Man bara kände så här, nej, bara jag inte blir som Kerstin Thorvall. Det värsta som skulle kunna hända i livet var att man skulle bli som Kerstin Thorvall.
Ja, nej, det...
Och det hade med skammen att göra, att hon inte förmådde
hjälpa sig själv.
Ja.
Det besläktade mig en känsla av att hon borde ta hand om sig bättre. Jag tänker på det som en gåva att skriva så här. Alltså att visa upp det minst smickrande och mest förbjudna.
Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet. Sånt här kunde Kerstin Thorvall klarsynt skriva.
Men när jag rannsakar mig själv, och det är inte så roligt att behöva formulera det, men...
Anneli Jordahl.
Jag tror att det var mycket lättare för mig att läsa om sexualitet och erotisk besatthet när det kom från Susanne Bröger, eller Agneta Klingspor eller Ann-Marie Berglund, därför att de var så coola och snygga. Medan Kerstin Thorvall i min blick har varit en liten rund tant. Och då blir det obehagligare. Den mogna kvinnans sexualitet och så, den tror jag att jag ganska länge tyckte var obehagligt att tänka på.
När man nu med 60-åringens blick läser om det mest förbjudna, så tänker man så här, ja, men det här är ju en kvinna som på något vis har en försenad pubertet i 42-årsåldern, och det här utspelar sig ju de åren kanske där hon är 45 upp till 50. När hon skriver boken så har hon ju legat med sönernas kompisar och träffat en kåkfarare och rymt och sabbat några äktenskap. Men nu tycker man ju inte att hon är så gammal, för hon är ju ändå i 45-årsåldern. Men då var hon ju gammal.
Då var hon gammal. Men alltså som ung är man med åldersfascist. Och vad har hänt nu? Alltså går det att föreställa sig en motsvarighet? Karl-Ove Knausgårds Min kamp i 6 delar, Kerstin Thorvall i 6 delar. Efter 2 delar hade ju alla skrikit, nej men nu får det vara nog liksom. Så att man tål fortfarande inte en kvinnas skoningslösa sanningar som man tål en mans sanningar.
Nej, men jag visste att hon var ett offer, men det hindrar inte att hon förtryckte mig. Man kan förstå, men jag kunde inte... Ja, jag måste först på något vis skrika mitt skrik innan jag kunde skrika hennes.
Sista decennierna av sitt liv så är hon plötsligt firad på ett annat sätt. Alltså, det är ganska häpnadsväckande.
Men strax före 70 så vände allt. Och hon fick 1993 kulturvärldens erkännande. Och sedermera H. Martinsson-priset för trilogin som började med romanen När man skjuter arbetare.
Som i en blandning av fiktivt och verkligt berättar om hur min mamma och pappa träffas. Hur han blir galen på bröllopsnatten. Hur hon tar sitt kors på sig och blir martyr och fortfarande är kvar hos honom. Och jag föds i detta äktenskap. Egentligen var min pappas sjukdom belagt med äktenskapsförbud. för avkommans skull. Och det visste också hans föräldrar, men hans föräldrar var kyrkoherdefolk, han var själv lärvägsadjunkt. Min mamma var en skogsbrukardotter från övre Norrland. Då var det ju inte så noga.
Jag kommer till och med förlaget skriver på baksidan indignationsroman. Tänk dig själv efter 80-talets postmoderna utvikningar om att litteraturen har ingen uppgift i samhället, så kommer någon att dra fram något som de kallar för indignationsroman. Alltså någon som är förbannad på allt. Samhället, arvet, hela det reaktionära Sverige.
Göran Greider, han hyllade den här romanen i en recension 1993. Kallade den en krönika över svenskt kvinnoliv. Nu har han läst om den.
Hon kombinerar hela klassfrågan med den här enorma könsfrågan som är närvarande i allt hon skriver och skrev. Och jag tyckte det blev ganska explosionsartat. Och sen var det också det att det som slog mig var ju att hon var så stilist, tyckte jag. Och jag tycker att det där är ganska slående, att hon är en av de mest gudabenådade stilisterna i svensk litteratur. Alltså.
Man kan se henne där i köket med den skinande rena korkmattan, så blank att man kunde spegla sig i den. Hon står på den likaledes nytvättade trasmattan i blåa och grå toner med vita ränder. Det är på dem man ser att mattan börjar bli smutsig. Och putsar kopparkärlen från pressgården och silvret, kaffekannan, sockerskålen, gräddsnipan. Till koppar används det där rödskära medlet häxan, det som svider mest. Den boken är en sorts förklaringsbok, tyckte jag, till varför min mamma blev som hon blev i Det mest förbjudna. Varför de blev denna rigida, vetskrämda, stränga dam som höll mig, ja, förtryckte mig. Men samtidigt så var hon alltså själv förtryckt.
Och det var måhända samma gamla historia om mamman och pappan och männen och barndomen och vinerbröden och hundvalpen hon inte fick. Men här gick hon rakt in i sin mammas historia i mer traditionell episk form. Hon såg hur mamman, skogshuggardottern, hade offrats i äktenskapet med en manisk man från borgerligheten. Och som läsare förstod man hur Hilma hade blivit som hon blivit. Våldtagen under bröllopsnatten, besatt av renligheten.
Och just det här med Ådalen och de här skjutningarna. Det var ju själva upptakten, och det var det som gjorde att jag kom igång, så att säga. Så var det den här scenen i pappas rum, i stora rummet som han sa. När han gick fram och tillbaka, röd i ansiktet och med fladdrande kavaj och med exalterad röst upprepade det fruktansvärt de skjutte på arbetarna.
Men då skriver hon också så här: det behövdes inga hästar, uniformer och eldvapen för att skjuta en värnlös enkel flicka, så hon låg och badade i sitt eget blod.
Alltså det där är en av de starkaste sakerna, greppen som hon tar i den där boken. Hon ställer den här engagemangen som hennes far har mot militären som skjuter. Och det här är Sollefteå också. Det är därifrån som militären utkallas. Det är inte långt bort till Lunde. Och jag tyckte det var väldigt starkt, alltså, när hon beskriver sin pappa. Som man kan ju instämma i hans känslor inför det hela. Samtidigt så står mamman Hilma där i köket och känner att hon har blivit beskjuten, fast det behövdes inga vapen, utan hon blev helt enkelt beskjuten av det svenska köns- och klassamhället. Det finns inte så många exempel på att man verkligen får ihop de där två perspektiven. Liksom, för det är inga lätta saker att hantera. Hon lyckas få ihop det på 10 rader.
För att hon blir ju brutalt våldtagen, kan man säga, på bröllopsnatten. Och då får köra in henne till sjukhuset. Ja. Det är ju en förskräcklig skildring av liksom, att offra en fattig flicka i en borgerlig familj. För de vet ju att han är sjuk, att det här kommer att hända alla släktingarna.
Jag tycker nog att hon just fångar det här dubbla perspektivet hela tiden. Hon kallar det för när man skjuter arbetare. Men när man har läst boken så känner man också att när man skjuter kvinnor som inte har mycket maktresurser. Det är ju det man känner också.
I första kapitlet skriver hon ju så här, det är någon som frågar henne så här, hur vill du ha det i livet? Då säger hon så här: jag vill sitta på ett
i ett hotellrum. Alltså hon satt ju också på Diplomat i Dubai och skrev. Och så vad ska du skriva då? Så här, jag ska skriva om klassamhället på ett lyxhotell, säger hon. Det är också väldigt intressant.
Ja, men det där är så roligt med henne. Hon är så fullkomligt motsägelsefull. Alltså, jag tror att det står i början av boken. Alltså, den så här, hon vill bli upppassad av folk som bäddar ner henne när hon mår dåligt. Och så här. Ja, just det. Och, säger psykologen och tittar i smyg på klockan för tiden är slut. Vad är det då för bok du skulle skriva i hörnsviten på detta hotell med havsutsikt och room service dygnet om? Jag skulle skriva om klassamhället, bödlarna och offret, rätten att skjuta arbetare. Och det där tyckte jag var strålande, därför att vad hon gör där också, det är en blinkning till alla hennes läsare som har tagit del av henne i dampressen, vid Svensk Damtidning, Veckorevyn och alltihop, där ändå är ganska mycket lyx och flärd. Allt det där får hon med på båten. Det är ju helt otroligt att hon gör, och det måste ju ha retat upp en och annan så här. Särskilt på vänsterkanten också. Men jag tror att det lite grann är så att man ska förstå hennes böcker lite grann utifrån det här ordet melodram. Alltså, jag har ofta använt det när jag försöker skriva om litteratur. Alltså, att det typiska för melodramen det är att den lyckas förena det allra översta i samhället med det allra understa. Du har det från Victor Hugo hela vägen. Ferrante är också melodram i viss mening. Och det där tycker jag är typiskt för Kerstin Thorvall, att hon nöjer sig inte med att skriva en indignationsroman som bara handlar om den som är förtryckt. Hon har också med ett annat perspektiv alltihop. Nu är det visserligen inmatat i början som en sorts lampsken över alltihop. Alltså. Men det där, alltså melodramens logik, det är också så att det är den typen av böcker som går rakt in hos läsare. För jag har ju märkt det genom åren, alltså att, och jag märker på mig själv när jag läste om lite här och inför det här 100-årsjubileet, att man sugs in i de här böckerna. Det är också det här melodramatiska tonfallet. Hon skriver liksom alltid lite grann på toppen av ett känslosvall så här. Där allting blir extremt och något håll. Och man sitter och... Det är en cliffhanger, ibland känns det som i varannan rad. Så här. Och det där tycker jag nog är lite grann också ett sätt för henne att visa att den här världen där hon har vistats ganska mycket som modeteknerska och som skribent i veckotidningspressen, att den är värd någonting. Den ger perspektiven då på allting. Och det lyckas hon få med i början av den här indignationsromanen. Ett hörnrum på ett lyxhotell där hon sitter och skriver om klassfrågor. Det är ju fullkomligt otroligt.
Du sa i början här att hon är en av våra bästa stilister. Att hon är gudabenådad eller något, om jag inte missminner mig. Men varför är hon så bra stilist? Eller vad är det som gör henne till en så bra stilist?
Ja, för det första är hon ju fri. Hon är ju väldigt fri. Alltså. Hon kan ju plötsligt börja prata med läsaren. Då lutar man sig ännu närmare över boksidorna. Alltså hon var ju sådan i verkliga livet också. Alltså att mot slutet av sitt liv kunde hon ju vara ganska odräglig. Hon hade mycket plågor och så här. Man satt hemma och sen och då hade hon långa utläggningar och klagovisor och så här. Men plötsligt så kommer det någon så här fyndig formulering som gör att man livades upp på något sätt. Va? Och det, så är det hela tiden i hennes böcker, att hon lyckas hitta de här utropen nästan ibland som gör att all tristess skingras och livsandarna vaknar. Och det är ganska få författare som har den där förmågan, tycker jag.
Du har sagt så här: hennes språk som exponerade bråddjup tycktes nedtecknat med lätt hand, som om man satt i solen.
Ja, det där, så jag upplever. Jag tyckte det var så märkligt, alltså, att hon... Hon hade verkligen någon lätt hand i allt hon skrev. Det var mycket som kom till henne, tror jag, i stundens ingivelse. Samtidigt som hon då i och för sig har bearbetat de här romanerna, de har ju kämpat med ganska mycket. Men hon har en förmåga att bevara de där ögonblicken när det kommer en ingivelse. Det kan vara ett utrop, det kan vara en fyndig formulering, en humoristisk formulering också. Jag menar, jag tror folk skrattar väldigt mycket när de läser hennes böcker. Det är roligt helt enkelt.
Men hon är ju också en modeteknerska från början och hon är en jävel på att dansa. Så hon kanske har en rytmkänsla, tänker jag, som både finns i penseldragen och i kroppen innan hon inte kunde gå längre.
Ja, men så kan det vara, för jag märkte ju när jag satt och samlade ihop hennes dikter som var utspridda lite överallt så här, i mystiska publikationer och i veckopressen. När jag frågade hur de kom till, då sa hon att ja, de kom till på tåget. Jag satt och skrev mellan Härnösand och Sollefteå på tåget eller någonstans, eller på något hotell, bara så här, när hon inte orkade hålla på med sina romaner, så skrev hon ner några rader bara. Och de där raderna blev ju ofta direkt oerhört musikaliska. Ett slags små sånger, fast i fri vers då för det mesta, eller alltid egentligen. Och det där säger väl någonting återigen om den lätta handen där. Att hon hade den där förmågan att inte snegla på vad är gångbart, vad låter seriöst och så vidare. Utan hon bara skrev ner någonting, och hon har säkert slängt massor, och det kan man ju vara säker på. Men då blev det också någon sorts helgjutet över dem där. Jag tyckte det var väldigt tydligt i de här dikterna hon skrev. Alltså att, jag tycker att de är värda lite klassikerstatus, de där dikterna. Fast hon själv inte brydde sig om dem. Det var ju det som var så komiskt.
Samtal med veckotidningsredaktör. Jag skrev om en kvinna som älskade flera och inte skämdes för det. Jag gjorde en historia som inte hade lyckligt slut, och hon var inte så ung och inte så noga. Men nog är det väl bra chaskigt, sa redaktören. Och hon var söt och blond och hade två barn och en man som var kapten vid flyget. Inte kunde jag förklara för henne att livet är rätt så chaskigt faktiskt. För de flesta är det inget vidare, inte mycket värdigt eller väldoftande. Och de skiter i att duka vackert.
Och Kerstin Thorvall hade ju en tendens, vi som växte upp parallellt med Kerstin Thorvall, där hon la sig över hela sitt författarskap. Men tror att det kan komma en generation som kan läsa Kerstin Thorvall och som inte minns Kerstin Thorvall? Eller kommer hon alltid att vara liksom så här intimt förknippad som människa med sin litteratur?
Jag tror att det finns en halveringstid även för det här kändiskapet, så att säga. Det kommer att klinga av till slut. Då finns romanerna kvar där. Och indirekt så kommer man ju ändå uppleva hennes närvaro i det svenska samhället under så lång tid i romanerna ändå. Jag menar, ta bara inledningen på När man skjuter arbetare. Det är liksom hela veckotidningsvärlden är med där på något sätt. Och det kanske man inte fattar om man är 20 år och läser det, vem hon var alltså. Men hennes livshistoria är impregnerad, inympad på hennes böcker, alltså på ett sätt som inte kommer undan. Så även om hennes kändiskap så där, det klingar ju av, så är det med alla liksom. Men jag tror ändå att den som fördjupar sig i Thorvalls böcker och gör det på allvar kommer att leta upp lite grejer om hur striderna gick 1976. De kom ut med sin första bok och blev så utskälld och så här. Så jag tror att den där halveringstiden är lång i alla fall.
Jo, det är många som kommer fram fortfarande. Men då säger de, vad du har skrivit mycket bra och vad du har gjort. Och tänk vilket spännande liv du har haft. Och då blir jag ju väldigt störd. Liksom, att mitt liv har varit, så att säga. Det är inte.
Kerstin Thorvall var på gamla dagar inte heller rädd för att beskriva förnedringen i att slussas runt i vårdapparaten med diffusa symptom. Om generationen kvinnor som gick från p-piller till östrogen, och som pensionärer blev de antidepressiva tabletternas största målgrupp. Risken för berättigat uppror är eliminerad, skrev hon klarsynt.
Nu när man är en sån här pensionär och har hemtjänst, så ingår man ju i någon sorts slumbefolkning. De här gamla som bor hemma, de här som håller sig upp, som inte har så värdigt liv. Va? Och barnen bryr sig kanske inte så mycket om dem. Och de är ensamma och de är rädda på kvällarna. Och det är någonting med en hel jättestor grupp människor i Sverige som lever i undanskymningen.
2003 kom en sista bok, Upptäckten, och den har författaren Anneli Jordahl läst.
Jag ser döden vart jag ser. Och vore jag nu en helig jungfru av medeltiden eller en terrorist som med självmordsbombningen åker raka vägen in i paradiset, borde jag inte frukta, ty jag är nära salighetens mål. Men istället är en vettskrämd 76-årig tant med urinbesvär och dålig spänst i alla sorters slutmuskler och dessutom inskriven på stans bästa psykiatriska klinik för att livas upp med antidepressiva medel. Det är både den här rapportboken från äldrevården när då Kerstin Thorvall har en nervskada i fötterna. Hon kan inte röra sig. Hon bara sitter och väntar på hemtjänsten som aldrig kommer. Hon kan ju skriva ingående om hur ålderdomen luktar. Det är djupt obehagligt och samtidigt fascinerande. Hon har ett bitvis oerhört vackert språk. Och hon ser döden överallt och skuggorna bara tätnar omkring henne. Och samtidigt så är det ju då en memoar med återblick till 60- och 70-talet, familjelivet. Och hon var ju politiskt engagerad och för fångarnas rätt till ett human behandling. Och hon tog ju till och med hem en bankrånare som bodde hemma hos henne, som hon har skrivit om väldigt mycket. Men det är ju liksom både skärselden i detta lidandet, återblickarna, men också väldigt mycket självrannsakan. Att plötsligt står allting avklarnat för henne och hon förstår sin roll i detta att sönerna har tagit avstånd från henne. Inte alla, men de stod helt enkelt inte ut med hennes beteende. Helvetet mot paradiset. Och det är så gripande när hon åker till Paris. Hon är ju ganska gammal då, hon är väl i 75-årsåldern. Går i sina vanliga kvarter, deltar i en kroki-verksamhet. Hon ritar och så sitter hon på ett café. Och det är precis där hon känner euforin. Och för henne är ju paradiset skapandet. Det är där hon fungerar och det är där hon är lycklig. Men det övriga livet har hon varit dysfunktionell i.
Men hon kan fortfarande skriva om det, även om det är bland det sista hon skriver. Varför tror du att hon skriver den här boken?
Ja, men det, hon är ju så listig när hon skriver. Hon vet ju alltid vad hon gör, och även här. För det blir ju thrillermoment. Ska hon dö mitt i en mening? Liksom? Ska hon hinna fullborda den här boken hon håller på med? Det blir ett spänningsmoment i berättelsen.
Jag skrev en artikel om detta i Aftonbladet när jag var nyetablerad i hemmet med den här servicen som är naturligtvis så bra som den har råd att vara. Det hela tiden talar om att slimma organisationen. Men då blev det ju ett sånt ramaskri över Sverige av tacksamhet att jag skrev det här, att jag skrev att jag står inte ut, jag går under, hjälp mig, jag dör. Jag fick liksom kilovis med de kom från Aftonbladet med en stor kartong med mejl beträffande det här att vara ensam och gammal och inte stå ut.
Det här med att ringa psykjouren klockan 17:30 varenda eftermiddag för att man inte kommer ut ur lägenheten. Och hon ringer alla sina vänner också som är lite yngre. Och de ska ju laga middag med sina familjer och sådär. Och det är ingen som har tid att komma hem till Kerstin varje dag. Så att till slut så ringer hon ju då, när det inte finns någon annan kvar att ringa, så ringer hon psykjouren klockan 17:30. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, det där går inte. Man måste träna på att vara ensam så man slipper ringa psykjouren varje eftermiddag klockan 17:30 som Kerstin Thorvall. Alltså jag tycker att det är en sån skoningslös rapportbok från ett åldrande. Nu när man själv börjar närma sig 65. Det är liksom en fasans bok det här. Både då det gäller ånger över alla tillkortakommanden och när kroppen inte lyder och man väntar på döden och demensen. Så här, jag vet inte riktigt vad man ska göra med den här texten, kände jag.
Det är en fasa att läsa den. Eftersom hon själv skriver när jag var 65, då var jag så vital och jag arbetade hårt och jag dansade och reste. Och jag ska fylla 65 och känner mig väldigt vital. Och jag tänker att om 10 år kanske jag också sitter där. Och den matlådan som levereras till mig känns oätlig, fadd. Jag kan inte kliva ner i badkaret på grund av problem med mina fötter och jag väntar på hemtjänsten. Och man börjar lukta. Jag tycker det är en fasa faktiskt.
Och det tog mig ganska hårt nu kände när jag läste den att hon verkligen hon känner sån skam för det där som hon ändå som ändå var hennes liv och också för att hon känner till och med skam för att hon hatade sin mamma så mycket.
Det där tycker jag är så intressant. För första gången jag läste den och när jag tänkte tillbaka på Kerstin Thorva så har jag tänkt på henne som fullständigt skamlös. Att hon inte kan erinra sig några skamkänslor. Men den här boken är ju fylld av skam och ånger och skuldkänslor. Men vi ska inte glömma Kerstin Thorvas humor heller. För att det är en väldigt rolig bok. Hon har en enorm gallig humor. Hon är alltid rolig.
För hon har ju också en, alltså både hon har ju en stilkänsla som skribent och författare. Hon är ju en estet. Alltså hon bor ju alltid ganska bra också i stora hus med de här barnen. Och det finns ju inget torftigt ekonomiskt runt henne.
Inte alls. Hon kopplas ju ofta ihop med de här vagabondkvinnorna som Ann-Marie Berglund och sådär. Och tematiskt, jo. Men hon var ju en borgerlig kvinna som gifte sig flera gånger och hade 4 barn och levde familjeliv. Liksom. Hon var ju inte i sitt levande särskilt rebellisk. Utan det var ju det här med inre demoner. När det blev fullmåne då var hon, kände hon att nu måste jag dra ut på vägarna.
Är du feminist?
Jag tycker jag i mitt liv är någon sorts bevis på att jag är ganska feministisk. Jag menar, jag har ju som kvinna slagit mig fram och jag har varit ursinnig och visserligen låtit mig förmjukas i kärleksaffärer men icke i mitt yrke så att säga. Jag är en duktig flicka. Många ser mig som förebild.
Hon fick ju vara med om en skjuts på slutet. Hennes författarskap används. Hon är väl redan en modern klassiker. Kerstin Thorva var ju först med att skriva om klimakteriet också. Och det är den här boken. Tänk om det är klimakteriet, med eller utan hormoner. Det här är ju en faktabok och lite kosserier och sånt. Och från rediga fakta om östrogen och till hur att det kan vara bra att ha en liten tunn, elegant sjal bredvid sig vid sängen ifall man sover över hos någon älskare. Ifall man behöver gå upp och hämta någonting så sveper man om sig den där sjalen när man har blivit lite äldre och tyngdlagen har gjort sitt. Liksom. Den är ju väldigt rolig. Men här skriver hon ju om klimakteriet som något mycket bra. Att när sexualiteten som leder oss alla enormt fel. Väldigt många av oss. När den avtar så kan man plötsligt få ett paradoxalt nog ett friare liv. Och den avslutas med att de unga kvinnorna sitter i ett fängelse och de tänker om de äldre att de blir gamla och sura. Och då skriver Kerstin Thorvald som sista mening: det är allt det lilla de vet om den lättnad som är på väg åt deras håll. Alltså den lättnaden när man kommer i klimakteriet. När vi inte längre är i körtlarnas våld.
Ja, jag är hatad av hemskt många och älskad av flera faktiskt. Mm. När jag är ute på bibliotek så är det vansinnigt mycket folk och de har en extra stolar och folk står längst bak och sådär. Det är en oerhörd liksom kärlek som strömmar mig till. Men ändå så vill jag att de där tråkmånsarna på kulturredaktionerna också ska älska mig.
Det var Katarina Wikars som hade gjort reportaget om Kerstin Thorvall. Medverkade gjorde också Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl. Producent Andreas Magnell. Och nu klassiken. I år är det 100 år sedan Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm öppnade för allmänheten. Tidigare var det ett slutet privatpalats. Och dess grundare, Ernest Thiel, han var i början av 1900-talet en av Sveriges allra rikaste personer. Men senare kom han att förlora allt. Mattias Berg berättar i veckans klassiker om minnesboken Vara eller synes vara som Thiel skrev.
Under första världskriget var han en av landets rikaste män. 1924 var han utblottad. Han levde 23 år därefter under mycket blygsamma förhållanden och utan minsta grämelse. En mycket underlig människa. Det vore mycket intressant att få höra någonting om honom.
Fyller jag år igen? Det är så underligt numera. Jag kan inte längre hålla reda på hur tiden går. Ibland tycker jag att jag är mycket gammal. 80, 90, 100 år kanske. Men ibland tycker jag att jag är ung. Det är precis som om tiden inte skulle finnas till längre. Eller som om den funnes, men blott då tanken dröjer vid den. Kanske beror det på att jag känner mig så lycklig. Och för lyckliga män slår inga timslag.
En mycket underlig människa. Ja, kanske. I Ernest Thiels minnesbok är det åtminstone en mycket sammansatt person som för ordet. Bankdirektören som först vann och sen förlorade allt, vilket han i efterhand såg som en välsignelse. Finansgeniet och en av Sveriges absolut största konstsamlare. Renässansmänniskan som även skrev dikter, tonsatt av Hugo Alfvén och framförd av bland andra Jussi Björling, som Skogen sover här. Dikterna är väl inte särskilt originella, men i Vara eller synas vara, ett antal spridda minnesanteckningar fram till 1946 som redigerades av sonen Tage, utnyttjar till sin unika erfarenhet av att både ta sig upp och störta ner.
När jag nu tänker över vad som hänt under mitt långa liv så är det en hel del som etsat sig in och som jag faktiskt inte kan glömma bort. Jag har en hel del otalt med det samhälle i vilket jag levat och med människorna och kanske också med mig själv. Det påstås att en del människor är rädda för mina minnen. Det ska de inte vara. Sanningen kan inte skada. Även om den uttalas av en farlig person. Jag var nämligen något för min tid ytterligt häpnadsväckande och farligt. En tänkande bankdirektör.
Ernest Thiel föddes inte med silversked i munnen. I minnesboken beskriver han hur äktenskapet mellan hans katolske belgiske pappa Jean-Jacques Thiel och judiska tyska mamma Fanny Stiebel redan från början mötte motstånd. Efter att de två av historiens vindar förts till textilstaden Norrköping och Fanny spanat in den, citat, stilige fransmannen så fort han steg av båten. Och hur hela familjehistorien efter diverse turer slutade i brytning med släkten och att arvet försvann. Men Ernest var ju skicklig i affärer.
Jag tjänade pengar och framtiden låg som man kunde tycka, utstakad och med klara horisonter. Jag hade namn om mig som begåvad och framgångsrik. Jag nämnde så småningom som kandidat till Riksbankschefsposten och jag erbjöds chefskapet för Enskilda banken. Men jag skötte hellre min egen bank, Stockholms kredit- och diskontoförening, där jag var självständig och slapp krusa någon överhet. Sedan mina första affärer lyckosamt förts i hamn hade familjen inga ekonomiska bekymmer. Mitt umgängesliv bestod av middagar och kortspel. Någon gång gick vi på teatern. Men jag vantrivdes. Jag tyckte ibland att jag höll på att kvävas. Innebar inte denna vantrivsel fröet till alla mina kommande nederlag? var det helt enkelt inte så att jag inte ville vara lycklig. Inte på det viset.
Kring förra sekelskiftet var Ernest Thiel en av entreprenörerna bakom Sveriges väg från fattigt bondesamhälle till gryende industrination. I minnesboken beskriver han hur han tillsammans med kompanjonen Knut Wallenberg grundade den första svenska badorten av kontinentalt snitt, Saltsjöbaden. Liksom hur de i ett komplext spel lyckades finansiera järnvägen upp till malmfälten i Kiruna, som sen blev hela nationens skattkista. Men ingen annan framställer han så nedgörande som sin före detta vapendragare Wallenberg. Han som, till skillnad mot Thiel själv, inte förlorade alla sina tillgångar och som förde familjenamnet vidare genom historien.
Jag kommer nu till ett skede i mitt liv då jag var ytterligt nära att förvärva en förmögenhet av verkligt amerikanska mått. Detta skede börjar omkring 1910 och det varar genombrutet av ständiga kriser genom hela första världskriget. Och det avslutas med deflationskrisen i början på 20-talet då så många förmögenheter gick all världens väg, bland andra min.
Finansförste Nietzschean, övermänniska. Den stora konstsamlaren i Sverige i början på seklet. Han byggde ett bländvitt palats bland Djurgårdens ekar där han ville äta, sova, leva. 1923 var han utblottad. Galleriet såldes till staten. Han var en epok. Huset har en epokgestalt, det vill säga i en märklig enhet. En tid, ett hem, en miljö. Allt i ett.
Hans andra liv då pengasamlaren förvandlades till konstsamlare är mindre beskrivet i minnesboken. Vägen till vad som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm. Det är som om man inte riktigt hittar ett språk för allt det här estetiska. Eller som om han, vilket vännen Carl Larsson menade, aldrig hade ett särskilt djupt intresse för konst. Nej, det är nog pås det också, skrev Larsson. Och visst finns det någonting förföriskt poserande i minnesboken. Både i svartsynen och det där förmildrande. Egentligen genom hela Thiels sista ofullbordade.
Allt som jag lyckas skapa har blivit ett fragment, en torso, ett brottstycke. Ingenting helt, moget, fullgott. Jag har varit en sökare utan att finna. En försökare utan att fullborda. Jag är ett misslyckandets geni. Jag ägde villastadens vackraste villa, men den fick jag inte behålla. Jag byggde den första villan på Saltsjöbaden, men den fick jag inte behålla. Jag byggde mitt hem vid havsbandet på Fjärdlång, men det fick jag inte behålla. Jag byggde mitt galleri på Blockhusudden, men det fick jag inte behålla. Och den kvinna som blev mitt öde dog ung. Allsammans idel förluster. Fattigdomen skänkte mig vad rikedomen aldrig kunde ge. Ensamhetens väg till mig själv. Så länge jag var rik fick jag aldrig vara i fred. Därför har jag svårt att fördöma min otur som gav mig min tankes frihet åter.
Det var Mattias Berg som hade gjort veckans klassiker om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synas vara. I programmet hörde vi, förutom Jussi Björling, även Sylvia Lindenstrand sjunga. Och det var Mikael Cohen som stod för uppläsningarna. Och det var allt från P1 Kultur idag. Tekniker var Rasmus Allansson, producent Maria Jutselius. Jag heter Gunnar Bolin. Tack för att ni lyssnade.
Vi hörde P1 Kultur. Kulturarbetarna är ju en stor grupp gigarbetare, men den gruppen många tänker först på är ju buden i de färgglada kläderna. Hör mer om dem i appen Sveriges Radio Play.
För 10 år sedan var det få som ens hört talas om gigjobbare. Idag har chaufförerna, fixarna och buden i färgglada kläder blivit en naturlig del av stadsbilden i de flesta större städer. Hur ser gigjobbarnas arbetsvillkor ut? Och hur hanterar arbetsmarknadens parter utmaningarna i den här branschen?
Det är personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det finns ju många sådana i Sverige idag som får en möjlighet med ganska lågt ställda formella krav att få in en fot på arbetsmarknaden.
Att ge upp den svenska modellen för att kompromissa med jag håller på att säga ett skitfenomen, för det är det för mig. Det, är liksom, det blir ju bak och fram.
Lyssna när du vill i Sveriges Radio Play.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 te i satir?
Du lyssnar på P1 och klockan är 8.
Här är Ekot. I Gaza uppges 38 palestinier ha dödats i israeliska attacker under dagen enligt det Hamas-kontrollerade civilförsvaret, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt tidningen Times of Israel har dödliga anfall rapporterats från Gaza stad, Jabalia och Khan Yunis. Och bara i Jabalia ska 11 personer ha dödats i en enskild attack enligt civilförsvaret. Samtidigt dödades även 4 israeliska soldater tidigare idag i en explosion i ett hus i Khan Yunis. Här i Sverige visar en ny opinionsmätning att väljarna verkar vara rätt missnöjda med det jobb regeringen gör just nu. På nästan alla områden får regeringen dåliga omdömen med ett undantag, nämligen utrikes- och säkerhetspolitiken. Per Olleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
Och när det kommer till hur väljarna ser på utrikes- och säkerhetspolitik så är det här regeringens stora tillgång. Här är det fler som tycker att regeringen gör ett bra än ett dåligt jobb.
53% tycker att regeringen är bra på utrikes- och säkerhetspolitik. Men av dem är det bara 9% som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb.
Ja, även om det här då är regeringens bästa fråga så är det ljummet godkänt.
När det gäller den ekonomiska politiken tycker 46% att regeringen gör ett bra jobb. På samtliga andra områden, skola, vård, klimat, integration och brottsbekämpning, svarar en tydlig majoritet att regeringen gör ett dåligt jobb. Störst är missnöjet när det gäller sjukvård. Nästan 70% är missnöjda med regeringen.
Väljarna har en väldigt dyster bild över utvecklingen på flera av de här samhällsområdena. Att man är långt ifrån nöjd med hur regeringen hanterar dessa här utmaningar. Och det här får ju konsekvenser för regeringen som har det minst sagt kämpigt med sitt väljarstöd. Och det här är något man måste hantera för att vända i opinionen.
Sa Per Olleskog Tryggvason på Indikator, reporter Johanna Sjövall. 2 män har åtalats för att ha bedrivit ett olagligt nätapotek där de bland annat ska ha sålt potensmedel och den så kallade Barbie-drogen Melanotan 2, det rapporterar TT. Läkemedlen ska främst ha köpts från Kina och inte kontrollerats av svenska myndigheter. Sen tidigare har ett 30-tal personer åtalats misstänkta för att ha tvättat pengar åt de båda männen. I Norge döms en tidigare överläkare till 21 års fängelse av Trøndelag tingsrätt för flera våldtäkter mot patienter, rapporterar NRK. Läkaren döms för 70 våldtäkter och för att vid 82 tillfällen har missbrukat sin ställning. Han blir även av med rätten att jobba som läkare på obestämd tid. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Den närmaste timmen här i P1 ska vi få tankar för dagen, Vetenskapsradion och allra först Allvarligt talat. Men innan dess, ett programtips.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Lyssna på Klotet när du vill i appen Sveriges Radio Play. Då var det dags för Allvarligt talat här i P1. Idag med Maj-Gull Axelsson.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Maj-Gull Axelsson, som är författare.
Hej Maj-Gull. Jag heter Gustav och bor i Paris. Jag har en fråga. Under min uppväxt med två syskon delade vi för det mesta så rättvist det bara gick. Min svåger har ofta tillämpat en annan princip i uppfostran av mina systersöner. Att världen är orättvis och det bör du lära dig. Ibland får man, ibland inte. Nu när jag själv har barn så slits jag mellan dessa perspektiv. Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen? Eller är det fåfängt att tro att jag kan göra denna skillnad? Gör jag barnen rent av en otjänst genom att inte förbereda dem på den rådande verkligheten? Det var min undran.
Hej Gustav. Det verkar som om din svåger har upplevt många orättvisor i sitt liv och blivit en smula bitter. Annars skulle han väl aldrig ha kommit på den där idén. Varför tycker han att det är hans uppgift att lära barnen att världen är orättvis? Det kommer de tids nog att tvingas inse ändå. Risken är snarare att han får ungarna att tro att det är så det ska vara. Och att de därför inte behöver anstränga sig det minsta för att själva bete sig rättvist. Då kan den ene lägga beslag på allt som rimligen borde delas och sen försvara sig med att tyvärr, det är så här verkligheten ser ut, så lägg av med gnället. Det är ingen tillfällighet att syskon ofta ställer sina saftglas bredvid varandra bara för att kontrollera att den ena inte har fått en millimeter mer än den andra. Det verkar helt enkelt som om vi människor redan som mycket små har en väl utvecklad känsla för rättvisa. Och det är vi inte ensamma om. Apor, och i synnerhet våra närmaste släktingar, schimpanserna, fungerar på samma sätt. De tål inga orättvisor. Om den ene får två godbitar och den andra ingenting, så vänder den lottlösa ryggen till och går ilsket därifrån. Till och med hundar reagerar så. Om man ber båda räcka vacker tass men bara belönar den ene, så blir den andra tvärsur och vägrar medverka i fortsättningen. Högst begripligt kan man tycka. Jag tycker alltså absolut att du ska stödja dina barns känsla för rättvisa genom att behandla dem så som du och dina syskon blev behandlade. Så rättvist som det bara går. Det är definitivt inte fåfängt. De kommer förstås att möta alla möjliga sorters orättvisor, både som barn och vuxna. Men då har de fått en vettig grund att stå på. De kommer att bli upprörda över orättvisor eftersom de vet att rättvisa är möjlig. Och förhoppningsvis kommer det att ge dem mod att både agera och protestera. Kanske kan de rent av bidra till att göra världen lite mindre orättvis. Låt mig också påpeka att detta att försöka vänja barn vid orättvisor genom att behandla dem orättvist inte bara är lite konstigt. För de flesta av oss ter det sig dessutom djupt obehagligt. Kanske är den bara tillfredsställande för en enda person, den som för tillfället sitter vid makten, nämligen föräldern. Tyvärr är jag rädd att det kommer att sluta riktigt illa för honom själv. För barn som har blivit orättvist behandlade under sin uppväxt har en tendens att som vuxna utveckla både bitterhet och hämndkänslor. Risken är stor att de kommer att bli än mer orättvisa mot sina egna barn. Men också att de kommer att ge igen mot sina föräldrar. Fast det är kanske bara rättvist.
Hej, jag heter Boel. Jag har en fråga. Om man vet att sönerna har glömt ens 80-årsdag, ska man påminna dem då? Det var min fråga.
Hej Boel. Jo, det ska man absolut. Men gärna med ett leende och ett litet skämt. Annars finns det risk för att firandet inte blir särskilt kul. Grattis på födelsedagen. Och hoppas att ni får trevligt.